Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Skåpet, vi är tillbaka. Jag är Johanna, vi har även med oss Sissan, hallå.
Hallå, 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 ja, här ligger jag.
Vi har även Peppe, hallå där.
Hallå!
Som vanligt nerbäddad, jag vill att alla ska veta det. Inte ett avsnitt av den här podden, knappt, har spelats in utan att jag varit nerbäddad.
Det är så mycket du anstränger dig. Du kan göra den här podden liggandes. Men jag undrar hur det skulle låta då om du skulle typ, vet, stå upp vid ett ståbord och vara lite mer framåtlutad.
Ja, kanske skulle börja prata om så här OMX, ränta.
Nej, men jag tänker det kanske skulle bli en helt enorm fart i din röst för att du inte var nerbäddad och liksom gosig.
Jag tror att det kanske är bra för alla att det inte är så mycket mer fart i min röst. Det här är liksom bakisversionen av mig ni får. Mm. Och den, kanske den versionen av mig själv som jag ändå gillar lite mer än många andra versioner av. Versionerna, jag har börjat säga versioner, men nu tydligen versioner av mig själv.
Versioner?
Versioner av mig själv.
Från Vänern.
Vem är den där skrockskrattaren då?
Ja, men skrockskrattet, jag älskar skrockskrattet. Det är så mysigt. Hör du, ja men det är Peppe som sitter här bakom köksbordet och ja, här sitter jag och kyssar åt mina familjemedlemmar. Det är morgon i Santa Monica och jag försöker få dem att inte föra massa oljud här i bakgrunden.
Tycker att det är helt sjukt att du ändå kan ha familjemedlemmar omkring dig när du poddar? Jag skulle aldrig kunna det. Jag sitter i ett rum som är innanför vårt kök. Det är visserligen ganska kallt, men jag har en fåtölj så jag kan liksom halvligga i. Men du vet, jag gillar inte ens att de är i köket som jag har stängt dörr till. För att jag hatar när
folk... Vadå, för att du blir störd av att de ska höra eller för att de gör ljud?
Allt. Jag vill inte ha dem omkring mig. Nej, jag menar så. Men du vet, det kan vara att plötsligt skulle det kunna komma något ljud därifrån. Eller att de hör någonting och så ska de komma in och fråga. Eller enklare bara. Låt mig vara i fred.
Jag måste bara jobba med det jag har här. Alltså, det... Ja, jag får bara acceptera. Försöka leva med någon slags acceptans att det kommer att bulda lite i bakgrunden. Och sen hoppas jag att det inte hörs för mycket och stör de som lyssnar. Alltså dåligt ljud på podd är ju svårt att komma undan med nu för tiden. Eller störande ljud i bakgrunden. Det är ju någonting som man har svårt, eller åtminstone jag själv som poddlyssnare har svårt att acceptera.
Mm. Förlåt, men du har väl dessutom, alltså de ska väl till skolan, dina barn?
Nej, för att vi spelar in det på Thanksgiving. Så allt är upp och ner idag, här.
Ja. Ja.
Alltså jag kan verkligen rekommendera Thanksgiving. Man behöver inte göra det liksom just en specifik helg i slutet av november. Utan man kan göra det inte när man vill under vintern. Man bara bestämmer att nu är det ledigt i 2 dagar. Man gör inte så mycket. Man ligger i soffan, kollar på... Man måste inte kolla på sport. Man kan kolla på någon tv-serie. Äta jättemycket. Kanske man bjuder hem människor. Alla hämtar mat med sig. Just man äter på sin höjd tar man en promenad. Och bara vilar och tar det lugnt. Alltså det är, om man bortser alltså från Thanksgivings rasistiska rötter, är det ju den perfekta högtiden. Jag tror att det är också den högtiden man firar mest här i USA.
En gång så var jag på en Thanksgiving-middag hos svenskar i USA. Då gick vi den här rundan runt bordet och alla skulle säga sin liksom lite så här saker vi var tacksamma över. Och Per sa, ja men det var väl typ barnen, jobbet, min fru, alltså du vet, ja, det där. Då satt Filip Hammar vid samma bord. Han rullade med ögonen och suckade och sa stating the obvious. Jag har varit sur på honom sedan dess.
Vem sa han stating the obvious till?
Filip Hammar.
Ja men till vem?
Sa det till Per.
Till han är Per satt och sa så här, att han var tacksam för sina barn och liksom livet, att man var frisk och sådär. Då bara Filip Hammar rullade med ögonen och bara stating the obvious. Jag har varit sur på honom sedan dess. lågmält och ganska högljutt inombords. Jag tycker
att orka tillåta sig själv det uttalandet, då är det som att man startar bråk ju. Alltså, det låter som att ni alla vore släkt vid bordet. Och det var så någon svarta fåret i familjen skulle dra igång något.
Jo, men alltså, vad är man för bortskämd människa typ? Om man tycker liksom att det är så här, ja, det där gamla tjafset, barnen, vad är det att vara tacksam över? Livet, vad är det att vara tacksam över? Fram med liksom lyxhotell och pengar på banken, då kan vi börja snacka tacksamhet. Eller vad?
Vi hade likadana, så här, eftersom det var Per som sa det, så är det klart att han har rätt. Det är klart att man är tacksam för sina barn. Men jag tror att vi alla tre hade kunnat säga stating the obvious om det var så att det var en annan premiss för detta.
Nej, alltså vilken premiss skulle det vara då?
Vi har pratat om det här med präktighet och sånt där tidigare. Ja, det är klart man hade kunnat förakta någon som bara... Alltså jag säger inte att det var fel av Per. Det menar jag verkligen inte. För att jag älskar Per.
Men det var ju ändå en Thanksgiving. Du förstår vad ska man vara tacksam över annars då? Alltså, det finns det är väl ändå...
Men var det en bra
en
grej då?
Var det en tv-serie...
Nej.
Han var ängslig. Man av. Nej. Finns ju massor av saker att vara tacksam för.
Ja. Typ som är tacksam med att White Lotus får en tredje säsong.
Det är väl... precis.
Vad kan du ta på din runda? Nej, jag tycker ändå att det, jag kan väl ändå tycka att det var ett perfekt tillfälle att bara få säga det. Kanske inför sin man kanske inte går och säger det varje dag. Precis.
Men det är då tycker jag att du ska börja med det, för det gör jag.
Ja. Varje morgon.
Ja, nu lät det precis som att jag skämtade. Jag gör inte det. Eller är det så här? Jag är klart att jag inte gör det varje dag, men ofta.
Säger du så här?
Men
Fredrik, säger jag är så tacksam över dig.
Nej, men alltså, andemeningen kommer ju fram.
Jaha, och på vilket sätt? Att du liksom...
Ja, men att...
får en liten blowjobb då och då?
Nu kommer jag inte på något exempel, men vadå? Går du bara runt och så... gör du Bonnie och Örfil för att nu går förbi i köket?
Nej, men det finns väl mellanläge.
Går iväg och sätter dig med jobbet.
Nej, men jag menar...
Det finns väl massor av olika sätt att visa tacksamhet.
Jo. Ja, men det
men att säga det är väl en annan sak. Att verkligen, jag tror att det finns någon så här psykologisk effekt att om man säger att det, att jag är tacksam över någonting så mår man lite bättre, för då påminns man om det. Alltså det låter ju väldigt mycket som hashtag blessed. Alltså det är ju vidrigt, men det finns ju ändå någonting i det. Att om man stannar upp och är sådär, för fan vad bra jag har det.
Ja, men jag tycker också det.
Det jag tycker jag också.
Alltså jag älskar såna här klyschor och kletigt. Jag älskar när någon inför andra säger att de liksom... Att om Per säger inför
en
annan andra...
Då hade du lika gärna kunnat hata det.
Nej, det. Men det älskar alltid. Jag älskar,
nej,
jag
älskar det gör du inte.
Joho! Jag älskar... Jo, det gör jag verkligen. Alltså just liksom public love, det är det bästa jag vet. Det får jag aldrig nästan, eftersom ingen... i min familj är någon sociala medieperson eller någon talare på stora fester. Men när det händer så det sparar jag som små härliga min. Och det är därför jag tycker om att skriva det på Instagram också. Jag är inte den som kanske säger till folk till höger och vänster att de betyder mycket för dem. Men jag tycker om att få ner i skrift här och där och då. Jag tycker det är fint att skicka sådana små vykort. Och jag tycker om andra gör det om mig, vilket inte händer. Men om det händer så blir jag väldigt glad.
Men finns det också en liten av en sån här röd flagga när par börjar lägga upp jättemycket bilder på hur lyckliga de är tillsammans, hur mycket de älskar varandra? Ja, är inte det ett tecken på skilsmässa?
Det är därför jag hela tiden anar att Sissan kommer skiljas från sina barn snart. Att hon kommer friskriva dem.
Det är för mycket kärlek där.
Ja. Ja, vi får
se. Men parmässigt absolut. Det här har jag säkert sagt förut, det fanns ju jätteroliga typ modebloggare förr i tiden, höll jag på att säga, som hette Go Fug Yourself. Jag tror att sen de har liksom spårat ur och blivit lite mer så här, de skriver mycket om kungligheter och de skriver böcker och sånt där nu. Men i alla fall, de var kul. Då var det någon bild, vet, under så här Paris Hilton-tiden, alltså tidigt 2000-tal. Vet, när folk gick omkring och hade så här juicy, alltså på rumpan och sånt. Då var liksom talesättet: "If you need to write it on your ass, it's probably not true." Det är ju en av de sannaste sägningarna som någonsin har sagts. Står det cute på rumpan, då stämmer det inte. Och det är samma, så, alltså det är samma med parbilder. Och
men vem gör, lägger upp gulliga parbilder? Jag vet, eller det är kanske mitt flöde som är så otroligt kärlekslöst, men jag kan inte komma på någon som gör det. Förutom att ibland så tycker jag att det är mysigt, till exempel om man har bröllopsdag och sådär, då tycker jag, för jag är verkligen inte, alltså i vår relation så är Per mycket mer den som liksom strösslar små ord som är så här, eller som att, nej men han kan ringa och säga gulliga saker från ingenstans och han kan vara otroligt så, medan jag är lite
medan
mer,
du ryter bort.
Jag är ju med gruffar och går runt här och liksom visar det. Men så kommer det då. Då brukar jag samla det och så får han det sparat på något ställe istället.
Tycker jag att det är så märkligt att du det är som att du har en bild av dig själv som en så här kärlekslös person som varken uttrycker kärlek eller som aldrig får det. För att jag ser det som tvärtom. Att folk är stormförtjusta i dig jämt och att du själv är väldigt kärleksfull. Jämt.
Ja, men hela den här podden har ju ett eget inslag där du öser kärlek av människor du har träffat.
Jaha, jag kanske gör det.
Jo, men det är ju till och med sådana som du inte ens känner oftast. Ja, i och för sig, din mamma kände du. Eller känner du. Men...
Ja, men det är kanske bara Per då, som jag inte unnar sånt.
Mamma, det är patriarkatet. Men mammor och... Ja. Och så, vet du, det är farsdag och morsdag. Och det här, alltså jag hatar verkligen farsdag. Jag tycker det är så otroligt frustrerande när en massa kvinnor lägger ut bilder på sina män och berättar hur otroligt fina pappor de är.
Mediokra pappor.
Ja, men verkligen. Det är det som vi talade om förra veckan. Alltså, pappor som gör verkligen the bare minimum. Alltså, de ska bli hyllade. Och ett halvår senare när det är morsdag lägger de här killarna ut jättelånga hyllningar för sina fruar och som är mamma och deras barn. Nej, det gör de inte. Det blir liksom någon slags statusletande i att man har hittat en, alltså, de här hyllningarna handlar mer om hur lyckad man är som familj än om den där jävla farsan.
Eller kanske att man bara inte reflekterar så. Man kanske bara säger, ja, det var den pappan jag fick. Det var inte så illa. Men lite i samma spår, vet man, jag har börjat med på sista tiden. Jag börjar med
odla mustasch.
Va? Tango rabatt. Nej. Jag har börjat med, låt oss kalla det godkramen. Det betyder att om det är någon som jag liksom kanske tycker är kul att träffa i och för sig, men också kanske att jag kan känna att vad mysigt vore med lite, jag liksom snor åt mig lite extra lång fysisk kontakt genom att liksom krama sig lite längre än kanske vad som är brukligt.
Men ska jag då säga vem som är allra bäst på den sortens god kram?
Nej, berätta.
Jenny Neck. Henne ska du bara krama.
Hon är jävligt på god kram, det har du rätt i.
En så perfekt storlek på den människan.
Men godkram, den kan man göra för att ofta tycker man ju mycket om att få den.
Mm. Det är precis det jag skulle säga. Man känner sig speciellt utvald och älskad när man får en kram som är lite längre än en vanlig slentriankram. Ja. Man känner sig speciell då och bekräftad.
Ja. Det är ju, ja. Men jag ska säga det att det är också lika mycket för ens egen skull.
Det beror också på vem som ger den i och för sig. Tänk om man får en sån kram av någon. Man bara,
Nej, men det kan ju vara folk. Men jag kan också, du vet, det är ju väldigt mysigt när man också känner sig, man kanske har en liten frans idag. Så ser man någon man kanske bara känner, i alla fall läge att kramas. Det kanske är någon man gillar. Då smyger man in och bara kör en godkram från ingenstans. Alltså man var inte riktigt där, vi var inte på den nivån. Men nu blev vi där. Och då njuter man av det och bara... Det där var liksom ljudet av att tanka upp någon form av batteri.
Ordet godkram, väldigt bra. Ja. Det är en god fika, men god kram.
Ja.
Inte det är liksom... opräktigt heller.
Tycker du det?
Underbart. Men ska jag säga vad jag har provocerats av apropå saker som ska utnämnas och sådär. Årets julklapp blev den hemstickade plagget typ.
Ja.
Det är något otroligt provocerande. Dels för att det är väldigt, väldigt präktigt. Men dessutom för att, jag menar, det är redan kvinnor som sköter alla julklappsbestyr. Nu ska de alltså till även sitta hemma och sticka varje liten grej.
Nej. Nej. Men det är så missuppfattat årets julklapp. Det är ju bara sign of the times. Det har ju inget med vad man kommer få att göra.
Nej, men det är ändå vad, ja, men det har ändå någonting. Alltså det är klart att folk inte kommer sticka mer för att de utser den hemstickade tröjan, men alltså när de utsåg, vet, kaffekokan, vad kan de ha haft för tidigare grejer, mobillådan, så var det ju klart att det ledde till att folk köpte det, bara får årets julklapp. Medan man, om man säger hemstickade tröjan, det är ju skit. Ingen man kommer någonsin sticka en tröja och ge bort. Ja, det finns såklart sådana män. Men.
Eller om en man stickar en tröja, då blir han ju viral på TikTok. Alltså det är det största som har hänt i världen.
Men jag blir i och för sig sugen på att gå från Rubiks kub till sticka raggsockor.
Ja, sticka är jag absolut sugen på. Det är bara att det ser inte så snyggt ut. Jag tycker det ser töntigt ut.
Att sticka men eller att ha på sig det man stickar.
Nej, att hålla på och sticka. Det ser bara tantigt ut. Alltså, skulle sitta och sticka, för jag skulle se ut som att jag gick i trean och det som precis håller på att lära mig sticka, för att det är så det skulle vara.
Det skulle inte men du får göra det i hemlighet.
Unga tjejer exakt. Som sitter på tunnelbanan och stickar, där vill man ju bara vända på stickorna och köra dem rakt i ögonen på dem.
Nej. De kan få sitta.
Jag menar unga, de som är 25, då vill man bara sluta vara så konservativ. Och,
det beror på, har de hår som är långt ner till röven, då vill man göra
då, ja.
Men inte svaret annat. Är ja. Men, nej. Det var något annat. Jo, men just det, ett annat handarbete som jag blev sugen på häromdagen, det är broderi. För jag såg någon som har broderat alltså, i ett tyg som ser ut som att det har så här, fallit snö. Och så är det små fotspår som efter skor och små hundtassar. Hur gulligt är inte det? Tänk att kunna brodera
sånt. Men vad gör man
sånt?
Sen med dem? Ger man bort den här broderier? Vad gör man med sina broderier sen?
Man ramar väl in dem och sätter upp dem på väggen.
På broderiväggen?
Ja. No. Det är väl som en sån här klassisk bonad i modern tappning. Ja,
alltså min mamma stickade supermycket när jag var liten och då uppskattade jag inte så mycket, men nu älskar jag det. Det är så mysigt att ha på sig tröjor som hon har gjort. Hon har liksom, hon är en tröja som jag tror stickade på 90-talet som jag snodde med mig i somras från Finland. Och den är, jag känner så mycket kärlek över att hon har, nej men den är snygg och hon har gjort den. Det är,
ja, det är ju underbart. Alltså, jag säger inget mot stickade plagg.
Nej, men jag kan ändå se, när man liksom pratar om det så kan jag ändå se absolut behovet av att det är en liksom en värld där det är mycket som rör på sig samtidigt. Så finns det något otroligt så här, tryggt och fint i att sticka, lösa Rubiks kub, tända en brasa, tälja en trägubbe eller vad man nu vill göra, men någonting som är så här fokuserat på här och nu, man donar med sitt, man får vara i fred, inget läskigt kan komma och störa. Alltså jag
vet du,
förstår att
nästa
det
års julklapp är väl ändå den tälda Emilie Lönneberga trägubben.
det fortsätter på samma linje. Ja, men det kanske ändå är kvalificerat, ändå samma, men de kunde gott tagit med den också.
Ja, men alltså jag tycker också Johanna har en poäng där i att sticka har ju kommit med ganska liksom lite hemmafru konservativa värderingar. När kvinnor ska stanna hemma och pyssla och männen är ute i världen och gör pengar. Och det är ju, för det, jag tycker det, alltså alltid när det blir lite sämre ekonomiska tider, då dras man ju tillbaka till liksom så här, positionera sig konservativt. Och jag tänker att om det nu är en lågkonjunktur vi är inne i, så då måste man verkligen hålla ett öga på sig själv och samhället omkring en, så att inte hemmafruandelen ökar. För att pengar är jätteviktigt, det är bra att tjäna sina egna pengar.
Ja, till och med att bli filthy rich, men där är motståndare till, Peppe.
Ja, jag tycker verkligen ingen människa behöver vara så där rik som Elon Musk eller Jeff Bezos eller liksom,
nej,
inte som man åker
med
kring med
den sortens jätter. Nu ska vi inte hamna i den här diskussionen igen, fast det är väl inte den sortens rik, alltså den sortens rikedom.
Jag menar bara att fler kvinnor behöver äga rikedomarna.
Ja, det håller jag med om.
När vi nu ändå pratar stickade julklappar och snidande så, har vi några fler julklappstips kanske vi kan dela med oss av inför julen som inte är så långt bort? Jag tycker faktiskt att det är ganska mysigt att så här års sitta och klura på julklappar och beställa hem saker och tänka på.
Har du börjat med det?
Ja!
Otroligt, när jag var och fick en ansiktsbehandling, eller fick och fick, betalade dyra pengar, men en ansiktsbehandling igår, min underbara Anna som gör dem, hon sa att hon var redan färdig med alla sina julklappar.
Oj, oj, oj.
Hade julpyntat och allt. Och alltså jag ska säga, det är ju, när vi spelar in detta så är det inte ens första advent. Riktigt oj, oj, oj. Tidigt.
Mm. Nej, det är inte jag.
Vet du vad, nu väntade mig nästan sista att du skulle säga, oh, första advent, jag förstår inte såna här siffror i veckor. Som när du hatar vecka 47, vecka 47, ja. Vet, när man säger sånt. Ja. Jag tänkte, nej vänta, sissan kommer inte veta vad första advent är. Men det vet jag.
Det är en helt annan
specifika namn på veckor och de skiljer sig vilket datum det är år från år.
Siffror på veckor, det kan dra åt helvete. Och folk som har koll på veckor, de kan verkligen dra åt helvete. Och folk som liksom den 3 januari börjar prata om vecka 37, att de ska ha semester och åka till Grekland, de förtjänar fan inte ens. Ja, de... Du, gör du det, då stänger du av den här podden. Ögonen böj. Nej, det gör du inte. Du är välkommen. Du kan lära mig allt om siffror och veckor. Men julklappar.
Men får jag komma med en? För jag tänkte, vi talade ju innan podden om att vi skulle prata om julklappar. Och då tänkte jag att, tänk om man tänker så här. För att de flesta av oss köper ju ändå julklappar. Så vi har, säg att man har en liten pott med pengar som man ska distribuera på olika människor. Och då tänker jag att, om man tänker så här, att vem vill jag ge de här pengarna åt? Inte bara vem vill jag ge julklapparna åt, utan vem vill jag ge de här pengarna åt? Tänk om man börja där. Vill jag ge dem åt en gubbe som är filthy rich och så kommer bli ännu rikare? Eller vill jag ge dem åt en kvinna till exempel? Mm, det är väl ett bra första steg.
Vem du ska köpa julklappen av liksom.
Ja, för att om man ändå ska spendera pengar kan man ju börja där. Och sen då har man gjort den första gallring. Och sen när man gjort den gallringen, då kan man börja fundera mer specifikt. Okej, nu är det här, vem ska få vad?
Ja, det låter ändå som att man måste lägga väldigt mycket tid. Jag tror att fler än jag känner en viss stress. Att man kan inte lägga hur mycket tid som helst. Det är där som jag känner att det blir svårt när man ska börja köpa alltså vintage-grejer och hitta på Sellpy och sådär. För att det kräver så mycket tid av en. Alltså jag är absolut för det. Jag skulle önska att det fanns ett ställe jag bara kunde gå in och så hittade jag saker. Men det tycker jag är svårt. Du vet, om man inte älskar att vara på Blocket som en viss blankens jag känner. Så...
Men vad älskar man att göra? Älskar man att gå på NK då? Ja,
nej, alltså det gör jag inte heller. Men om man vet, okej, den här personen önskar sig det här. Okej, då går jag in här och så hittar jag det.
Ja, men då får man köpa en bok. Då köper man en bok.
Nej, men jag har ett tips.
Ja,
det är i och för sig en förjulklapp, men Alla mot alla har säsongsfinal i Globen, eller som vi också kallar den, Avicii Arena, den 9 december. Det tycker jag att man kan köpa sig en biljett till och gå på, för det tror jag kommer bli väldigt kul.
Johanna, du kommer väl vara där, vem vet? Jag kanske också kommer vara där.
Jag kommer vara där.
Oj, oj, oj. Mm. Ja, det blir...
Det är en bra idé att köpa till någon. En upplevelse!
Ja, men det är väl ungefär lite vad jag faktiskt tänkte tipsa om som julklappar också. Det ena är, vi var ju förra veckan på champagneprovning på ett ställe som heter Vinkällan.
Mm.
Och de har alltså man kan köpa sig digitala vin.
Och då
alltså
som en källa, inte källare, ska man kanske säga. För att det var någon som vi pratade om med sen som var så här, vadå, vinkällaren?
Jaha, nej.
Vinkällan.
Men de har sommelierutbildningar och är liksom superseriösa vinställe. Men de har också så här vinprovningskurser. De har digitala så här vinprovning, så att man liksom signar upp sig och så får man köpa hem olika viner och så går man den här kursen och så. Och det var ju alltså helt otroligt. Jag har ju gjort det där champagneprovning om förut. Eller jag vinprovning om förut, men så jag hade liksom, och jag tyckte att det var ganska kul då, men det här var verkligen, var så, det är typiskt grej som ju mer man lär sig desto mer, alltså desto intressantare blir det.
Jättekul.
Men ge ett exempel då. Vad ska man tänka på när man provar champagne?
Nej, men det var mer att det var så distinkta smaker och att det är liksom en sån hel värld av man jämför
berättelsen om hur druvorna odlas och var de odlas och vad det påverkar smaken och hur man jäser och sådär.
Och att prosecco är alltid sötare och att det är hur den lagras, om de är på fat eller i flaska och jäst som, ja, det är massor, det är en hel vetenskap.
Jag kommer ihåg att vår gemensamma kompis Karin Gide berättade att hon och hennes man hade varit på vinprovning och som handlade om vinglas, och hon sa att otroligt stor skillnad på hur ett vin kunde smaka i ett visst sorts glas jämfört med ett annat sorts glas. Ja. Vilket det var... Mm.
Det har nog kanske inte med glaset att göra, utan med liksom, för det pratade vi också om lite, alltså ytan som, alltså om det är mycket kant, en stor kupa, då om man snurrar runt vinet så då får det liksom mer yta att sitta på, att dofta av sig ifrån.
Mm. Vi fick lära oss att man typ dricker champagne ur vanliga vinglas, inte såna här spetsiga, långa eller såna här som jag gillar, som är typ platta, kopp.
Som man kan bygga ett torn av.
Ja, exakt. Man vill ju ha torneffekten. Men det är tydligen fel. Så gör man på film. Men om man är vinsnobb, då dricker man ur ett riktigt vinglas. Eller som är till för champagne.
Och är man med i Love is Blind, då dricker man ur ett guldglas.
Ja. Ja, exakt. Vet du vad? Jag hörde, eller har vi pratat om det här? Varför de dricker ur guldglas?
Nej, det? Men det vill jag absolut veta.
Ja, men det är ju helt enkelt för att det ska bli lättare för klipparna. Att det alla annars blir klaffel om de har druckit, du vet, för man klipper ju, allting händer ju inte i liksom rätt ordning. Utan
jag tror det
man se vinnivåerna på drickan eller på glaset.
Men vet du vad, jag såg faktiskt, jag delade det här i mitt nyhetsbrev förra veckan också, för det var så intressant. Det var någon scen där de satt och åt, de hade sina guldglas, men de satt och åt. Och då såg man alldeles tydligt på mängden mat de hade på tallrikarna, hur de verkligen hade klippt om den liksom. En av den killen kunde säga någonting, eller mannen kunde säga någonting åt kvinnan, och då hade han jättemycket mat, och sen när hon svarade, och sen sa hon någonting, och sen klippte hon tillbaka till honom igen, och då hade han en helt annan mängd mat. Jag menar alltså, maten växte och sjönk på hans tallrik, och då var det ett tydligt tecken på att det kanske, chocken, det kanske inte är helt ärligt klippt, det kanske inte är kronologisk ordning som de säger olika saker.
Nej, där lärde du dig någonting nytt.
Ja, det var stort för mig. Det var verkligen stort för mig.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vinkurs. Jättekul present att få och att ge. Och man kan göra det tillsammans också. Man kan göra något man kan göra gemensamt. Men jag vill också säga att förra året så gav vi familjen en... en dag på Lollapalooza-festivalen här i Stockholm. Mm. Det var så lyckat alltså. Alla hade så roligt. Det var också verkligen så här barnvänlig fest. Alltså man har så här barn, det var till och med småbarn där. Men de större barnen liksom var på, såg sina band, vi satt och drack öl någonstans. Och sen så gick man på någon konsert ihop. Och så här, det var så mysigt och lyckat. Otroligt lyckat.
Det ska jag göra.
Mm.
En till grej som jag kan tipsa om som upplevelse är att Flashback Forever, alltså podden, har ju en föreställning. Och den håller de på att turnera med fram till 29 april. Så, alltså vi var ju såg den sistan i våras, var det va?
Ja, kom jag ihåg. Ja. Mm.
Och vi åkte ju liksom ett gäng till en stad där vi inte bor, bodde över. Och man liksom, för att, jag vet inte vilka städer de, jag vet att de ska till Stockholm bland annat, men de åker ju runt. Man behöver ju inte vara i sin egen stad, man kan ju åka någonstans, göra en liten roadtrip med övernattning och sånt. Jättekul. Jätterolig show var det. Vi skrattade mycket.
Nu kommer jag med en egen upplevelse. Men Friday Lab, alltså mitt kvinnliga nätverk, varje år ordnar vi i mitten av januari, det är den 15 januari i år, så en sån här kicka igång året tillsammans med ett gäng andra fantastiska kvinnor. Och liksom en 3 timmar lång, allt sker på Zoom och sen träffas man och så får man, min kollega Maja är också coach, superduktig, så får man liksom verktyg att planera hela sitt år så blir så bra som möjligt. Fundera på vad vill jag göra mer av, vad vill jag göra mindre av, har jag någon slags målsättningar och det brukar vara väldigt härligt. Så det kan man ge en kompis i julklapp, så kanske man gör det tillsammans.
Bra tips. Mm. Ja, men överlag är väl såna här saker man måste ju inte, man måste ju verkligen inte, jag menar man kan ju sprida ut julen. Det måste ju inte vara någonting som ska, måste inte vara något som ska rafsas upp, även om jag absolut älskar att få ett litet paket med någonting fint i. Jag har absolut inte vuxit från det. Jag kan bli jätteglad för det.
Det är ju härligt med paket. Även om jag inte längre räknar hur många presenter jag har fått.
Och för det är så många.
Ja, exakt.
Nej, men, alltså, det var någon som tipsade om ett par otroligt snygga vinglas faktiskt på Etsy. Som jag ska lägga upp dem i stories på Instagram så att ni får se dem. Som jag kände att jag verkligen vill köpa dem åt någon. Och jag har en kompis som fyller år innan jul. Jag tror hon ska få dem. Det kan ju vara farligt om man är en sån person som verkligen har exakt liknande vinglas i sitt skåp. Men de här var så, de var så tunna och lite så här räfflade och ganska små. Otroligt fina. Jag tänker att Etsy är väl också ett sånt ställe där. Finns det i Sverige? Visst kan man köpa Etsy i Sverige också?
Tror det.
Ja, jag tror det. Men man kunde det förr i alla fall, för då vet jag att jag gjorde det. Men det borde man väl kunna.
Ja, men väldigt snygga glas som dessutom inte kostar jättemycket.
Mm. Ja, men det är väl kul. Alltså jag tycker överlag att det är kul att så här, köpa hem. Alltså man har kanske favoriter. Jag brukar alltid kolla till exempel efter Carl Harry Stålhane på Tradera, som gör mycket, det är väldigt så blandade prisklasser. Vips kan en vas kosta 8000 och så kostar nästa vas 200, man vet aldrig, men han har väldigt mycket fina saker i alla fall. Och jag älskar hans fat med såhär Mexikomotiv. Ja, men jag menar, man kan hitta sin egen favorit och leta på Tradera, för det blir, jag tycker det alltid blir extra så här personligt och mysigt att få när någon har, ja, men gjort något så här härligt. Mm. Begagnat köp, men då måste man vara ute lite god tid. Men det är också perfekt sak att ligga och lura på så här 10 på kvällen när det är lite för tidigt att sova, men man ändå börjar bli trött. Då kan man ligga och mysa med lite Tradera bevakningar.
Jag bara, ja.
Nej, du tycker inte det är mysigt?
Nej, men jag tycker dels så tycker jag att man ska ta skärm så sent.
Nej.
Nej, men dessutom så finns det så mycket roligare saker än att titta runt på Tradera klockan 10 på kvällen.
Vad gör du 10 på kvällen?
Ja, då tittar jag hellre på någon rolig serie eller gör någonting annat.
Jaha, inte det skärm då?
Jo, fast jag tittar inte på en datorskärm. Det känns inte som att tv har samma ljus. Nej, jag känner mig inte. Jag kan inte diskutera det här. Jag är för oinsatt. Att ha telefonen känns fel. Det är bara en känsla. Det är annorlunda för dig. Mm.
Ja, jag skulle inte göra det i sängen, för där får jag inte ha skärm. Men jag kan sitta i soffan, är det okej?
Okay. Och vet du vad, jag har så mycket skärm hela tiden. Och nu kommer skrytet här och jag sover jättemycket. Nej, men jag är verkligen helt... jag kollar på TikTok det sista jag gör innan jag somnar. Jag kollar på TikTok. Och sen när jag ska somna pluggar jag i en ljudbok och sen somnar jag på 3 minuter.
Du kan gå från liksom skärm till liksom en god nattsömn utan problem.
Ja. Men det är så liksom, du känner att jag får äntligen vara i fred. Alltså när jag ligger i min säng då är det jag.
Vad sorgligt det låter. Då får jag äntligen vara i fred. Ja.
Men det är så skönt. Och sen känner jag också det är så där förbehåll. Jag liksom väljer en bok ganska länge och så lyssnar jag på den, men så är det liksom inget krav på att jag måste varken höra vad som sägs i den boken eller en podd för den delen, utan jag bara, det får bara mumla på där i bakgrunden när jag somnar. Och det här, alltså jag tror att det är att man lyssnar på någonting när man somnar, det kanske inte är hela världen, så måste ju vara när man var stenåldersmänniska och låg i lägerelden, så höll folk på prata där, det var någon som stängde på mera ved och småpratade med någon annan. Jag tänker att det är helt mänskligt naturligt att man hör lite snack i bakgrunden. Det behöver inte vara knäpptyst.
Johanna, det har kommit en fråga till skåpet. Det är ju vi som är skåpet. Och ibland får vi liksom på oss lite att vara lite så här, liksom komma med kommentarer på lite olika problem. Och det tycker jag är en ära att man skickar över såna saker på oss.
Verkligen. Du vill att jag ska läsa upp den här frågan som har kommit. Nej, nu ska vi se. Den här är lång. Hej skåpet. Jag befinner mig i en relation som jag behöver få råd kring. Och jag tänker att ni är den enda podcasten. Och nu låter det som att jag... ska jag hoppa över det här med skrytet?
Nej, skrytet.
Okay. In med skrytet.
Och jag tänker att ni är den enda podcasten som faktiskt skulle kunna ge ett ärligt svar. Jag vill inte prata med mina vänner om mitt problem. För då blir vi genast paret med problem. Och känns som om man aldrig kommer ifrån det. Min familj består av mig, min pojkvän och min 3 månader gamla dotter. Och nej, det är inte baby blues. Hon gör livet så mycket bättre. Min kille är lugn, trygg, älskar mig, städar, granskar besiktningsprotokoll med förstoringsglas, lagar mat och är bildad. Problemet är att han är så grå och färglös. Det är liksom noll liv i honom. Standardsvar när man frågar om jobb, mående, en resa han varit på är: det var bra. Han tar inte heller på mig spontant utan bara när han kommer på att just det, detta vill han ju att jag ska göra. Han bekräftar mig aldrig på en ytlig nivå heller. Jag är den som ser till att vi har en levande kommunikation hemma, vilket han tar för givet. Är jag tyst så är huset tyst. Han bekräftar aldrig mina tankar kring ett ämne utan ifrågasätter direkt. Om jag till exempel säger att så trist att nuvarande regeringen la ner miljödepartementet är hans svar något i stil med: vet du ens exakt vad miljödepartementet gjorde? Tidigare har jag alltid fått bekräftelse på jobbet, både socialt, utseendemässigt och att jag är duktig. Och haft levande och intressanta samtal där. Men nu när jag är föräldraledig så får jag inte den stimulansen. Jag vill inte höra, men lämna bara, för det är inte så lätt. Här kommer mina djupa, ytliga och ärliga anledningar, vissa hemska, att inte lämna. 1. Jag kan inte tänka mig att ha min dotter varannan vecka. 2. Jag är 31 år och har väldigt svårt för att bli gravid. Jag vill ha en till unge i livet och att lämna en relation gör inte att jag kommer närmare den drömmen. En 31-årig morsa tror jag inte är det hetaste på marknaden. 3. Ekonomi. Jag tjänar helt okej, men let's face it, i ett singelhushåll finns inte alls samma möjligheter. Jag vill bo i hus, kunna resa och inte behöva vända på varje krona. Ska man bara försöka acceptera att den stora kärleken inte var för mig? Eller vänta 20 år tills barnen blivit stora? Eller ska jag vänstra? Det var frågan.
Tycker den är mycket bra. Det finns så många möjligheter här. Peppe, du har skrivit en bok om det här, där du tycker att den ska vänstra en gång per år. En gång om året.
Ja, det tycker jag. Jag skriver en manual för det.
Läs Peppes bok en gång om året och bli inspirerad. Kanske.
Det jag tycker är att hon borde gå i, att de borde gå i parterapi. Vilket jag aldrig har gått i, men jag vet så många som tycker det är så bra. Alltså just bara att få en, det låter ju som att de har kommunikationsproblem och att man kan få hjälp med det.
Mm. Jag tänker så här, för det första, 31-åriga morsor är hur heta som helst på marknaden. Alltså det, alltså är man 31 är man superung.
Ja, man finns knappt som 31. Man har,
ja, men man är precis fyllt 30 och det känns som att det här liksom, man har gått från att vara 20-någonting till 30-någonting och känner sig gammal och liksom supervuxen. Men det är verkligen ingenting. Du är superung. Och ja, alltså, och så tänker jag att det är fan, så här, om man känner så här att den stora kärleken var inte för mig. Nej, fan liv, alltså jag säger inte att du ska lämna din man och om du inte vill det, men den stora kärleken är också för dig. Det, alltså man, ja.
Ja, det är, livet är inte färdigt liksom. Herregud, man väljer om och väljer om igen.
Men hon vill ju inte, alltså, om man inte vill ha delad vårdnad, och menar, pappan verkar ju vara en bra pappa också. Det är inte så att han kommer säga okej, du får ungen, låter det inte som.
Nej.
Utan, och hon skriver att hon vill inte ha varannan veckas liv. Så att där tänker jag att då måste man väl försöka hitta tillbaka till det som hon blev kär i från början. Och att få igång en kommunikation som...
Men
som
jag vill att vi ska hämta ta lite guidelines från våra favoriter i Love is Blind. Alexa och Brennan. Ja, de är ju underbara.
Vänta, vilka var de?
Va?
Vilka var de nu?
Det var ju hon Israel och han som var liksom Texas cowboy.
Ja.
Nej, men de är ju så underbara. Man kände ju direkt att det var true love. Alltså de var ju underbara. Men deras enda problem uppdagades ganska snabbt när Alexa var lite wild and crazy i sängen och Brennan var lite mer vanilla, helt enkelt. Då gjorde, vad heter det, Alexa så här, att hon sa till honom så här: ta i mig hårt, kasta runt mig som en trasa, håll inte på att vara något på slishandska, för så vill inte jag alls bli hanterad. Och då blev han så här jätteglad och kände vad kul, och så fick han testa det var lite mer rough. Och det kände jag var, det är väl så otroligt, annars hade det där kunnat växa till en jättestor konstig grej mellan dem, som hon kände sig, han tar inte mig på rätt sätt och han var liksom för försiktig och för så här. Och det behöver inte bara handla om sexlivet, utan man kan ju bara bli inspirerad av det handlingskraftiga sättet att vara så här. Det behöver inte vara att man kritiserar någon annan, utan man kan utgå från sig själv. Hörru, jag vill att du ska bekräfta mig, jag vill att du ska se varje dag och jag är het och sexig, att du vill knulla sönder mig när du ser mig. Eller vad man nu vill. Man kan liksom bara testa och se vad som händer om man säger det, en sån sak.
Men jag tänker, ja, jag håller med. Och, men jag tänker, i grund och botten måste man känna efter att är det här, alltså finns den här kärleken där? Vill, liksom, är jag kär i den här personen? Sen kanske det också går i perioder där man är liksom lite mindre kär under
och
en period.
Och också att ett svar kanske andra. Inte är så himla svart eller vitt. Det kan ju vara att man står ut med en människa, men man kanske inte liksom är helt... Alltså jag tror att det här är kört. Alltså om man inte har roligt ihop, då är det ju extremt svårt att leva ihop. Men jag tror absolut att ni kan få att funka i 10 goda år till.
Ja, att beskriva någon som
helt
färglös, då känns det inte...
Nej, usch vad tråkigt. Nej, men du är alldeles för rolig för någon som är färglös. Men jag tror att du kan spice upp honom om du bara säger så här: nu får du fan, ge mig vad du tål. Men bråka inte med. Alltså bara säg vad du behöver. Och så kan ni ha 10 roliga år. Eller ni kanske kan få ett helt liv, vem vet. Han kanske tar sig samman och blir lite roligare. Mm. Men är han tråkig så det kommer inte funka längre. Men det kan absolut vara värt att stanna några år till om man är liksom en person du står ut med.
Men, för men så här, man undrar ju om han då ska ifrågasätta henne så fort hon säger någonting istället.
Nej,
för att
bara
bekräfta. Alltså det låter ju som, har han slutat vara kär innan hon har slutat? Fast han kommer inte, för att han är kille, han kommer aldrig ta tag i det, utan han kommer bara fortsätta vara runt och vara missnöjd liksom. För att det är ju en extremt trist stil. Ett annat Love is Blind-par hade ju den här som passive-aggressive-grejen. Något av det mest obehagliga man kan vara med om, tycker jag.
Jo, men sånt där snackar ju också vara kultur bara. Att man kommer från en familj som håller på så. Att man är så, alltså att man inte ens, att det är så här normalt beteende kanske är var man kommer ifrån. Det kan vara så ju. Måste ju inte vara personligt.
Nej, verkligen. Men jag tänker om det inte har varit så jämnt.
Nej. Mm.
Jag fattar mycket väl det här att man tänker att gud vad praktiskt jobbigt det blir liksom. Ska flytta till mindre, kommer att äta mindre pengar. Men när man väl är där, om det blir så, det här verkar ingen nudge mot att man ska skilja sig, men om det är så att du som skrev den här frågan ändå bestämmer dig, nej det här håller inte, alltså jag förtjänar den stora kärleken och jag kommer inte att hitta den här hemma, då kommer det att lösa sig. Alltså,
ja, det kommer
att göra. Du kommer att känna en sån enorm lättnad när du väl har fattat beslutet, och det där med pengar kommer att, du kanske inte ser det nu, men det kommer att lösa sig på något sätt. Det kommer att bli hur bra som helst.
Ja.
Det är... Alltså man är ju alltid väldigt, all förändring är jobbig, men oftast när man kommer över till den andra sidan så är man bara, varför gjorde jag inte det här tidigare?
Men jag måste säga att dina, så här, som du säger, ytliga, jag säger du, då menar jag du som skrev meddelandet, anledningar, jag tycker de är inte alls ytliga, hemska, de är alltså extremt relaterbara, jag tror alla tänker så. Man vill så här,
är
det för gött på så många sätt att ha det här, vi har, fasen vad gött vi har det. Och så länge inte personen är liksom rent bedrövlig så, nej, det går. Och, ja.
Fast ibland känner man att det nästan ska vara bättre om man ska vara ihop med någon som ska vara konstant otrogen eller liksom, alltså, eller på något sätt lite av ett, liksom en rövhatt, för då skulle det finnas en väldigt tydlig orsak att dra, alltså om allt är ganska såhär, ja men okej, det finns ingenting tydligt att ta på, om man bara känner att det här är inte superbra, då är det ju mycket, mycket svårare. Det är då man skaffar sig en älskare en gång om året.
Men det är väl också, jag undrar hur mycket det liksom spelar in, för att just, för ungen är bara 3 månader. Man vet ju hur det är rent, alltså hon skriver ju att det inte är baby blues, jag säger inte att det är det. Men man vet också hur starkt man känner allting under de där månaderna.
Jag förstår det mer, Jonna. Bara alltså, känslor upp och ner, men också det att tänka sig att man inte ska få vara med sin nya bebis varje vecka är ju helt, alltså det går ju inte ens att... tänka då. Det är ju helt omöjligt.
Nej, men jag tänker man måste hitta ett sätt att stå ut och liksom, tills man är ute ur tunneln på något sätt.
Men kanske sätta en deadline. Om det känns på samma sätt i juni, då får jag fan fatta ett nytt beslut. Men nu gör jag mitt bästa fram till att alltså, sätta en deadline för sig själv.
Men
då
är det helt
det
emot att
då.
Få hjälp alltså, utifrån, terapi?
Nej,
terapi är väl jättebra.
Det är mest självklara för att de,
ja.
Om de ändå
Nej,
har varit kära liksom.
Men jag tänker att man själv också, jag tänker att man kan ju vara, alltså, det kan man ju absolut göra. Men det är ju lite sexigt att liksom göra som Alexa och bara vara så här, nej du, jag behöver det här för att det ska bli, mitt liv ska kännas kul, vad det nu är. Det kanske är något hett, eller så är det bara liksom det här med bekräftelse och sådär.
Jo, men jag tänker att det som är svårt att sätta de här två i samma är ju att de här två, hon som har skickat in har ju varit ihop, de måste ju varit ihop i flera år. Medan Alexa är liksom med i ett program och har träffat den här killen i en vecka, då är det klart att det är lätt att säga du, jag vill ha det så här. För att annars kommer
det
inte funka.
Både ja och nej, för jag tycker faktiskt att det kan ju vara ett perfekt tillfälle. Alltså, det är ju som när man så här flyttar eller någonting. Det blir så här, liksom När man får såna här liksom naturliga omstarter, då kan man ju ta tag i, liksom typ fått ett barn. Då kan man bara säga, nej, nu behöver jag det här.
Och hon har ju kanske pratat om det här eftersom hon sa att han tar i henne, typ, han bara, just det, det här gillar hon. Hon gillar att jag tar i henne. Så de har väl, hon har väl försökt prata med honom.
Ja, det låter ju så.
Ja, lyssnar ni inte, då ska han verkligen övervägas. Man är värd att få vara kvar.
Hej skåpet, fråga till podden. Jag har en 40-årig storebror som har en kastrelation till våra gemensamma föräldrar. Det har pågått ganska länge och blivit värre av att min mamma kan säga klumpiga saker och att min svägerska har börjat isolera familjen. De tolkar sms fel, blir kränkta och tänker liksom illa om alla, svarar inte på meddelanden och så vidare. Jag börjar bli tokig på detta. De har nyss fått sitt andra barn 3 veckor sedan och min mamma sa idag att de kanske får komma dit nästa söndag mellan 14 och 15. Alltså att mamman skulle komma. Alltså. Och storebrorsan bor alltså 20 minuter bort, står här. Ja, nu blir det konstigt uppläst. Men, här kommer frågan. Ska jag sluta lägga mig i som min bror och kanske egentligen min svägerska tycker att jag gör när jag pedagogiskt, klokt, argt, förbannat, vänligt, tröttsamt försöker få dem att kommunicera bättre med varann? Eller är det en systers plikt att strida för familjerelationer? Jag börjar ge upp, men livet är ju för kort för att hålla på med stolthet och tonårsfasoner. Särskilt när det handlar om nyfödda bebisar och pensionärer.
Jag tycker att det är superfint att du som skrev det brevet gör det. Alltså kämpa för att dina föräldrar ska få träffa sitt barnbarn. Det är inte din plikt, men jag tycker du är en fin människa som gör det, som orkar ta den här fighten. Det är, ja, sen tycker jag att inte alla män, men generellt verkar män ha en lite svårare att förstå sånt här, att hur mycket det kan betyda för ett par pensionärer att få träffa en liten bebis.
Jag tänker så här, om hon har försökt länge och har pratat med dem här, så skulle jag nog ändå sluta. Alltså, man kan inte hålla på och stånga sig blind hur länge som helst.
Stånga sig blind, vad var det för uttryck?
Det blev ett jättekonstigt ord. Nej, men jag tänker att man, om man har försökt länge, alltså ta en paus, testa igen om ett halvår eller något. Man kan, alltså så här, man kan inte göra om vuxna personer, man kan inte lära dem hur de ska bete sig.
Precis.
Sen kan man göra sitt bästa för att hitta sätt att umgås, men det är kanske bara att vissa saker är som de är. Säger inte att det är hopplöst läge det här, men, ja, men jag tycker inte precis heller att brevskrivaren ska liksom förstöra sitt eget liv genom att försöka läxa upp brorsan och svägerskan. Jag menar läxa upp
precis,
på
det kommer
sätt.
Inte göra
jag förstår
någon
att hon
nytta.
Gör det för sin mammas skull, men...
Men kanske att mamman ska helt enkelt bara helt hudlöst berätta för sin son hur hon känner. Bara liksom släppa allt försvar och bara vara så här... Hur kan vi lösa det? Jag gör vad som helst. Så kanske...
Ja. Det var väl hon system. Som hade uttryckt sig klantigt att det hade bildats någon sorts bråk, lät det som.
Ja.
Mellan mamman och brorsan.
Nej, det låter skitjobbigt. Men på ett sätt så tycker jag väl säga, ja, det kanske blev så. Det kanske blev lite ditt liv just nu. Att hålla på med det här. Vissa saker kan man ju inte, ja visst man kanske kan strunta i det, men man kan ändå inte, för att du liksom, det blir liksom inte det bästa alternativet i längden. Samtidigt som sagt, det är väldigt svårt och de kommer ju inte ändra sig genom att du är på.
Nej,
samtidigt så är det
ju
ett sätt att visa kärlek och då kommer väl de fatta en vacker dag, brorsan i alla fall.
Alltså man måste ju försöka manipulera dem, det här, alltså brorsan och hans fru på något sätt att tro att det är de själva som kom på den här idén. Det är det bästa sättet för folk att göra saker man vill att de ska göra. Hej från psykopaten. Men
hej från psykopaten, sa du det?
Ja.
Manipulerande psykopaten.
Nej, men att få dem att tro, alltså det som min kompis och kollega Maja som är coach, hon är verkligen ingen manipulerande psykopat alls. Hon är däremot jättebra och hon har lärt mig någonting som jag nu för tiden, utan att jag tänker på det, gör med både min man och mina barn och mina föräldrar från alla i min närhet. Istället för att säga hur jag tycker att de ska göra, så ställer jag dem frågor så de själva får uttala det. Jag bara, hur skulle det här dagen bli bättre för dig? Eller vad skulle vara det ideala morgonen? Vad tycker du? Och när de säger det själva så blir det ofta ganska bra och då känner de att de har kommit på det själva och då gör de som ofta ungefär som jag vill. Som ungefär som jag vill.
Ja, vadå, jag fattar inte. Men istället för att du säger, jag skulle önska att vi kunde göra så här.
Ja, istället för att säga, så... kan ni alla... Kan du skynda på lite på morgonen för att jag står inte ut med att du är så jävla långsam. Så kan jag ställa en fråga så här. Hur tycker du att morgonen ska bli så bra som möjligt så du kommer iväg till skolan utan att vara överstressad? Eller att jag är överstressad? Och sen får 12-åringen säga.
Du vet de ofta själva.
Ja, men de vet svaret, det ju. Men att det, ingen vill liksom. Fan, folk vill verkligen nästan. Om det inte kommer som en uttrycklig fråga, jag behöver hjälp med det här, så vill folk inte ta emot ens goda råd. Och då är det mycket bättre att ställa en fråga och låta dem själv resonera fram till hur de vill ha det.
Det kanske är någonting att ta efter här. Och där kanske också själva, om vi, alltså, man kanske kan gå i familjeterapi hela gänget tillsammans och bara försöka hitta ett sätt som funkar. För att jag kan ju tänka mig att sonen inte är intresserad, eller brorsan inte alltså vill väl också att hans barn ska få ha en relation,
ja,
med
precis.
Farmor. Ja, det kanske är familjeterapi där också. Om de kan, ja, få, det borde ju ligga i allas intresse.
Ja.
Du får er stora systern för erbjudelse och betala för det bara för att slippa, sitt...
Köpa sig fri från
helvete. Men 3 veckor kanske man inte direkt har fokus på familjeterapi i för sig.
Nej, nej,
men
gud, nej.
Tidsnog.
Nej, det är såklart. Man får ge lite tid också.
Mm.
Jag vet att jag, alltså gud, jag känner mig, jag kan absolut för sig förstå det här med att en timma får du komma på söndag för att man, när man har en sån här liten bebis alltså, åh gud vad man inte parade med folk.
Nej.
Särskilt inte folk som överstannade och skulle sitta och länge om man ville bara så här,
vila.
Så jag kan i och för sig förstå, jag tror inte att det är något personligt så, men det kanske är lite onödigt att kommunicera det om stämningen redan är känslig.
Mm. Ja, vi vet ju inte vad som har hänt innan.
Nej,
men lycka till, säger vi. Vad har ni att tipsa om?
Jag tycker att jag har bara tv-serien nu. Och då vill jag säga att säsong 2 av The White Lotus är superbra. Tycker, jag är så längtar riktigt efter följande avsnitt. Så den kan jag varmt rekommendera. Och så började jag kolla på en annan tv-serie igår som, Johanna, du sa att den ännu inte har kommit till Sverige, men här ska ni hålla ögonen efter. Den heter Fleischman is in Trouble och har Claire Danes spelar en av huvudrollerna, Jesse Eisenberg spelar en annan. Utspelar sig i New York med en riktigt överklass i New York där en huvudpersonen har just skilt sig och han är liksom superlåg status i sina gamla kretsar för han är bara läkare. Han jobbar liksom, han är leverläkare och det är liksom de är verkligen typ arbetarklass i det umgänge som han umgås i. Och han har ju skilt sig av sin fru som är superframgångsrik och så försvinner hon. Och han, ja, jag har bara sett 2 avsnitt men den är jättebra. Om man gillar New York och om man gillar liksom Claire Danes kommer man att älska den här. Och om man, men han har lite om så här inkomst, alltså hur otroligt mycket pengar vissa människor har och ett helt annat kulturskick. Lite så här nästan flörta lite med Succession, om man gillar den tror jag att man kommer, det är inte samma sak, men då kommer man att gilla Fleischmans Is in Trouble.
Mysigt. Jag ser fram emot när den kommer.
Jag tänkte på dig faktiskt.
Jag såg en film på Netflix som heter Stats. Hon har talat om den. Det handlar om, eller det är Jonah Hill, skådisen, som har gjort en dokumentär om sin psykolog som heter Phil Stats. Och det är liksom ett samtal mellan de två där de går igenom hans olika teorier, hur han jobbar, olika verktyg som han har och som har hjälpt Jonah Hill väldigt mycket. Den är råfin.
Mm.
Jag älskar den. Så mysig. Jag såg den liksom i 3 omgångar för att det var så mysigt att man liksom bara, ja men det här är perfekt. När jag kommer hem om några timmar då kan jag se en halvtimme till och bara må lite bra. Du vet, det är någonting som är så mysigt med killar som sitter och ältar lite. Och så skämtar de. Du vet, de är roliga, men det är inte så här. Nej, det är jättebra. Den, kan jag verkligen rekommendera.
Det vill jag säga. Jag kan komma mitt, äntligen kan jag säga något om Leia. Han brukar ibland faktiskt köpa kaffe här på kafé på vårt kvarterscafé, Jonah Hill alltså.
Mm. Vart var det fanns? Så.
På Netflix.
Mm. Och vad heter den? Säger jag.
Stats. Stutz. Alltså efternamnet på Phil. Den ligger säkert typ på första sidan på Netflix för att det är ju en Netflix-film.
Ja, okej. Okay. Mm. Det såg jag också att det fanns någon julfilm med Lindsay Lohan som jag är väldigt sugen på att se. Oh, jag älskar så här dåliga julfilmer. Oh, och titta på med barnen i hela december. Det är det bästa man kan göra av december. Oh, men alla ska få vara med. Det spelar ingen roll hur dåliga de är. De ska, alla ska få ses.
Vi såg någon bra julserie för några år sedan som hette typ Dash and Lily. Kan den ha hetat så? Mm-hmm. Alltså jag och barn. Så det är, ja. Det är tips på något som jag inte vet vad den heter. Men om du vill se jultema fast ändå som är bra. Måste jag direkt googla.
Ja, men jag tipsar om en alltså jag har bara smålyssnat lite på den än, men jag gillar liksom tanken så mycket. Det är Sveriges Radio, eller ja, det är väl någon, ja, ett gäng som har satt ihop en poddserie i 9 delar som heter Vikingar, som är liksom dramatiserad men också grundad i liksom Ragnar Lodbrok. Alltså om man måste så här gamla vikingalegender. Så de satte ihop en dramatisering. Och det är Gustav Skarsgård som berättar det här. Och det är liksom ljud och det är läskiga buller och bång och så här. Det är som en liten sagovärld liksom. Och den är ju, det är ju en härlig historisk, liksom målar en bild av vikingatiden. Men det är också lite perfekt när man ser det. Man är så här, åh vad mysigt att lyssna på. Helt liksom, det är spännande men det också ändå lär mig lite. Och vem vet, jag kanske också somnar. För att det är inte så att man bara sitter och biter på naglarna. Det är så här, jag älskar såna här liksom lyssningsmaterial som är så här, man känner sig lite duktig för att man ska få lära sig något nytt. Alltså känner sig duktig, men alltså det är liksom härligt på ett bra sätt, för man känner vad intressant. Det skulle jag verkligen vilja lära mig mer om. Men det är också ändå inte så intressant att man inte kan somna.
Men det blir liksom ingen läxförhör på det, utan det är bara njutlyssning.
Nej, precis.
Ja. Och var sa du att den fanns?
Den finns på Sveriges Radio.
Mm.
Vikingar. En väldigt, väldigt ambitiös historia i 9 delar. Alltså det är verkligen ambitiöst.
Mycket.
En timme per avsnitt typ.
Bra tips. Hörrni, drar vi fast skåpdörrarna?
Det gör vi.
Kom ihåg att prenumerera på podden och tipsa en vän. Och vi hörs nästa vecka. Hejdå!
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 Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.